Premiär för 18 minuter podd med Svensk Golf. Om världens bästa, nu är han omöjlig att slå. Eller? PGA-torens spetstävlingar, blev de så vassa egentligen? Vi plockar upp Normans kastade handduk, utvärderar Åberg och peggar upp inför den femte majorn. Det är Sveriges nya golfpodd, 18 minuter med Svensk Golf. Från och med nu i din ficka i början på varje vecka. Vi på så sätt både får mer golf i tillvaron och något längre helger. Och det säger vi inte nej till, eller hur, Wille Schauman?
Det gör vi sannoliken inte. Hellre söndag än måndag, tycker de flesta.
Och då är det ändå några timmar på kommentatorstolen för Discovery för din del.
Ja, men det var en rolig, spännande och lång helg. Det blev inte så spännande på slutet som jag hoppades på. Men det är ju för att vi fick se en ny nivå av Scottie Scheffler.
En annan som äter, lever, sover och skriver golf är chefredaktören på Svensk Golf, Erik Fransén. Eller kanske blev korta nätter i den här helgen också?
Ja, jag vet inte riktigt vad det blev. Men mycket golf i alla fall framför skärmen, får jag väl säga. Ja.
Och så var det inte så sent. Den här helgen.
Det är fint med sommartid i Florida.
Och jag som hälsar er väldigt och varmt välkomna är Ola Wenström, journalist med mycket fotboll i bagen, men med ett bultande hjärta för golfen sedan 10-årsåldern. Och det är ett tag sedan, om man säger så. Från och med denna vecka alltså 18 minuter podd med Svensk Golf. Det kan bli mer så, vi är inte på klockan på något sätt, eller vad säger ni?
18 minuter plus moms. Det är ledstjärnan.
Ja. Och här tänkte vi att det skulle bli rätt mycket mer om vad som händer mellan tävlingarna ute på torerna. Men det kan bli en del också om den golf som vi alla försöker spela, såklart. Hyfsat rapp, men också chans till lite fördjupning. Lite ska vi duffa runt i golfmyllan. Och så småningom så ska vi hitta en ordentlig uppkoppling och mikrofon på dig också, Wille, eller?
Ja, vi kämpar på, så kan jag säga. Jag trodde att jag hade gjort alla rätt, men det är sällan det jag tror är korrekt.
Mm. Det är svårt med tekniken, om det så är med puttningen eller om det är med uppkopplingen och så. Ur lite olika perspektiv då, från lite olika platser, för att lägesbestämma oss lite grann, hur ser det ut utanför era fönster?
Jag sitter i ganska ljust och fint i Frihamnen i Stockholm, och jag har en sån här stor ljusgård med glastak, så att det känns nästan som att jag är utomhus. Och här är det soligt.
Ja, här i Sundbyberg på hemmakontoret, så jag ser någon liten trött gräsmatta utanför som kanske, ja, på något sätt ger en hint om att förr eller senare så kommer det att vara en golfsäsong.
Ska ni ha en lägesförbättring, så kan jag berätta att solen flödar över San Roques fairway-områden och 700 meter från Valderamas sju eller något sånt där, så är det väl en 20-22 grader och kristallklart, bara som du vet.
Wow.
Ja. Agendan här är rätt fri, men första ämne på måndagar känns rätt givet. Och sen står på agendan är naturligtvis helgens höjdare. Vi kan också kalla det för veckans vrål. Vad sägs om det? Vad fick oss att gapa av förundran, skrika rakt ut av glädje eller kanske ilska, jag vet inte. Vi börjar där.
Oh my goodness, is that any good?
En underbar uppvisning.
Veckans vrål, ja, vi skulle kunna ropa högt över att ett par veteraner är uppe högt i prislistorna och resultatlistorna. Henrik Stenson var det kul att se med segerchans långt in på livtävlingen i Hongkong. 15:e plats för Anna Nordqvist. Två veteraner som verkligen är på gång. Inte minst för hennes del en OS-säsong också. Men är det någon som säger något annat än Scottie Scheffler?
Jag tror vi är rörande överens om att det som han presterade här, framförallt lördag och framförallt söndag, var ju extremt imponerande.
Sätt ord på det, för du hade några glosor i helgen, Wille. Kring hans seger på i Bay Hill, Orlando, Arnold, ja, Palmer Invitational med 5 slags marginal.
Han vann stort och han gjorde det på ett sätt som fick mig att tänka tillbaka till, ja, men vi har ju sett några dominerande såna här insatser från Rory McIlroy, men det här var nästa, vi börjar prata om Tiger Woods dominans i sättet han dels slår, alltså navigerar sig runt en jättesvår bana, och plus att han nu, vi får se hur länge hans puttning är på det här viset, men puttar han så här och fortsätter slå bollen som han gjorde. Och det är inte så att han har slagit bollen bara bra bara i 2-3 månader, utan hela 2023 var ju hans shots gained 2023. Det finns bara en säsong som slår det, och det är Tiger Woods tidigt 2000-tal. Så efter Tiger Woods, när han var som allra bäst, då är Scottie Scheffler 2023 från tee till green, som är bästa säsongen någonsin. Och han fortsätter på samma vis. Watch out.
Precis. Exceptionellt bra ballstriker. Det har han ju varit hela tiden, och förra året var ju verkligen extraordinärt. Och nu slutligen så hittar han någonting på greenerna efter att ha stått liksom hela vintern i stort sett med Logan Olsen, puttertillverkaren, dragit ut prototyper och allt möjligt. Så ja, kommer det här då som, jag vet inte hur mycket vi ska tillskriva Rory McIlroy eller inte då, som hävdade att han skulle testa mallet där och gärna såg det. Enligt Scottie Scheffler själv så var det inte det som var det förlösande faktum, men en vanlig TaylorMade Tour X, som är också samma modell som Rory har kört själv, hamnar i hans händer och helt plötsligt blir det åka av. Riktigt mäktigt.
Sjunde segern är den mest imponerade kanske, och han seglar upp som någon slags, inte bara världsetta under nästan ett års tid, utan som ett ointagligt monster om man räknar in all den här statistiken som du också är inne på, Ville. Ska vi först lyssna på vad han sa på presskonferensen efter segern, där han just pratade om förhållandet till klubbhuvudet och sitt eget.
You know, part of the problem is just trying too hard, you know, it's frustrating to not be, you know, not have the best of myself, just because I know that I can putt really well. It's not like, you know, I've been a bad putter my whole career. I've just gone through a stretch where it's been tough. And yeah, I think this week I did a really good job of not letting the misses get to me. You know, Teddy did a really good job of keeping me in a good headspace, and you know, we stayed positive out there, and I hit a lot of good putts this week.
Ja, men alltså, det blir ju hönan eller ägget här. Alltså, dels så är det ju såklart så att hans putteknik inte såg speciellt annorlunda ut, men det som är den stora faktorn för Scottie Scheffler, det är nog tålamod och acceptans, så att man kommer inte sänka alla puttar, precis som att han kommer inte träffa alla fairways. Att våga lita på att det är okej och inte vara perfekt, för det tror jag har nog varit en utmaning för honom, att han försöker så mycket på greenerna, så till slut så bara, det vi såg ju faktiskt i, jag tror att det var på 11 i lördags, när han skriker rakt ut i frustration, och det har vi nästan aldrig sett från honom förut. Så det var ett tecken på att nu började bägaren rinna över. På något vis så kanske det var det som gjorde att han hittade ett lugn igen, eller om det var hans caddy Ted Scott som sa någonting som gjorde att okej, nu går vi vidare, och sen så på något vis så började han sänka några puttar. Jag tror han enputtade alla sista 7 greenerna under lördagen, och sen fortsatte det in i söndag, och dominans var ett faktum.
Ja, riktigt som sagt, det var mäktigt att se, och han har ju också lagt ner väldigt mycket arbete med Phil Kenyon, så att han slut då, vad det nu är som du säger, Ville, om det är själva putten i händerna eller något annat, en bra känsla på övningsgrinen tidigare i veckan som bara blir den här förlösande faktorn och gör att han kan liksom katalysera allt det här. Det var lite det vi fick se nu här i helgen, och ja, det är fortfarande som man har lite adrenalin efter det i sig.
2 års storspel är det ju i stort sett sedan han verkligen bröt igenom. Men vi har ofta tidigare sett riktigt, riktigt vassa typer som man känner att oj, Bryson DeChambeau kommer dominera allt. Han kommer vinna resten. Så kändes det för några år sedan när pandemin var på väg att ta slut eller någonting sånt. Och han hade hittat inte bara längden utan väldigt mycket känsla i spelet. Men så blev det ju inte. Scottie Scheffler upplever jag utifrån den tanken om fortsatt dominans, att han har färre lösa delar i både sitt sätt att vara och att spela golf, och att det verkligen är en världsetta som skulle kunna fortsätta att behålla alla de här suveräna komponenterna. Det är uppfattning jag har när jag ser honom i alla fall.
Jag får samma känsla som jag hade när Dustin Johnson var snudd på omutlig. Han vann ju 3-4 tävlingar i följd, och jag tror att det här var då inför Masters 2017 kanske. Och då kändes det som att men Dustin Johnson, ingen kommer kunna slå honom. Men golf är golf. Jag säger inte att Scottie Scheffler inte kan vara världsetta i 3 säsonger. Men golf är golf, och det är det som ser ut att vara något som inte kommer ta slut. Det kan ta slut, det kan vara skada, det kan vara att han blir pappa här nu. Inom ganska kort. Det räcker med att tappa liksom en 0,5% fokus. Så börjar du liksom dala i performance. Säger inte att det kommer hända, men det är så lätt att säga nu har vi någon ny Tiger här. Och han har ju visat det från tid till grin. Men det krävs ju så mycket mer än bara att slå bollen. Det handlar ju om hans huvud också, att han orkar träna på.
Precis, och vad alla andra gör. Det är ett otroligt djup numera på toren, och bara att se att någon får en karriär som Jim Furyk med 17 stycken segrar, Davis Love 21. Det är på den, jag menar, just nu så känns nästan det ogreppbart, och då pratar vi om folk som inte var totalt dominerande på sin tid. Det säger något om djupet som är just nu. Så vad det här kan ta vägen, ja, det är svårt att säga.
Mm. De andra är inte chanslösa, men Scottie Scheffler kommer att vara stor favorit i kommande stortävling som vi ska tänka och tycka lite grann om på förhand också, The Players Championship. Han kommer också vara världsetta en bra tid framöver, så kommer det att se ut, det ska mycket till att rubba honom, och då är det ändå inte det som är viktigast för honom, den där första platsen.
Yeah, I mean, I try not to place too much of my identity in what I do out here on the golf course. You know, there's a whole other part of my life that is not in front of you guys that I think is what's most important to me. And so, yeah, like I said, my life's not a golf score. It's not how many trophies I'm going to win. It's not anything like that. You know, I'm proud to have a great wife and a great family. And you know, we have great friends at home, and I'm very, very grateful for the other part of my life that's away from the golf course.
Scottie Scheffler, en tämligen okänd världsetta, skulle jag tro, i den allmänna idrottspublikens ögon. Men vem vet, han kanske växer där också. Efter segern i Orlando, en av nu fyra signaturtävlingar, de upphöjda eventen på PGA-touren, svaret på LIV-touren. Blev det så vasst egentligen, de här spetstävlingarna?
Jag tycker ändå att det har gett en annan energi i starten faktiskt. Vi får de här givna samlingspunkterna. Förut så, det var så till viss del, men det blev inte samma skärpa i och med att vissa ändå valde att lägga upp sina scheman mer efter sponsorer och andra grejer också. Hade lite andra åtaganden. Så för oss som golffans har det fallit väl ut. Sen finns det ju en andra aspekter med folk som har kommit in på touren och får svårare att hitta speltillfällen. Men vi som golffans, ja, vi är vinnare.
Enig, jag tycker att det har varit bra tävlingar. Sen så tror jag att touren gärna hade sett att Scheffler hade vunnit en eller två, McIlroy en, och sen kanske någon ytterligare av de här absolut bästa som har vunnit. Samtidigt så tycker jag det är häftigt att se Chris Kirk vinna, för jag vet ju vad han har gått igenom, och Wyndham Clark som är nu uppe och nosar på topp 5 i världen och har ju vunnit tre tävlingar, två signature och en major. Så att han har ju verkligen, när han har vunnit så har han slagit de bästa startfälten, och det tycker jag är riktigt imponerande för en kille som, om man följer Netflix-serien, som har fått en inblick i vad han har haft att hantera i sitt liv. Jag visste att hans mamma gick bort, men jag visste inte hur jobbigt det har varit för honom, att hur det har liksom påverkat. Jag förstår att det är jobbigt att förlora sin mamma som ung, men hur det har påverkat allt som han hanterar kring sin egen golf och sitt eget liv.
Min uppfattning är ändå att när det gäller tävlandet och touren, att de andra mer vardagliga tävlingarna då har blivit ännu lite beigare tävlingar som ännu fler av de bästa står över, och att komma med ett startfält på 69 och för att skära bort 11 till helgen, det känns som en låtsaskatt bara för att ha en. Om jag nu bara ska se det från ett annat håll.
Ja, det var riktigt spännande konstruktion, om man får vara ärlig. Den landade väl så där egentligen och skapade väl ingen större dramatik för merparten av fälten. Lite för oss i Sverige, eftersom Ludvig dansade runt henne en liten stund. Men i övrigt, föll ganska platt, va?
Ja, det gjorde den. Men jag ska en annan vinkel på det här med att toppspelarna spelar lite färre eller inte spelar de andra tävlingarna. Så kanske det är, men de som har legat mellan sig 20:e och 70:e plats, de har nog spelat en eller två tävlingar fler än vad de brukar göra, just för att de förstår ju vikten av att sätta sig i position att vara topp 70. Jag pratade med min kusin Henrik Nolander, som han blev ju 126 på förra årets ranking. Han trodde att jag kommer kanske få 15-20 starter. Det kommer han nog inte ens vara närheten av, just för att de som då har spelat några färre starter tidigare år, de tar i princip alla chanser de kan, att för är de inte garanterade plats i sina turtävlingarna, då måste de spela jättebra i de vanliga tävlingarna.
Ännu viktigare för Alex Norén att spela när han kan, ungefär så. För det handlar ju väldigt mycket om världsrankingen, som vi också kan hoppa in på. Det är ju veckan efter det att Greg Norman och Liv formellt drog sig tillbaka i försöken att verkligen få ta del av rankingpoäng. Hur tolkar vi det där? Definitivt eller en förhandling?
Ja, just nu så är det ju så mycket som är uppe i luften kring hela PIF-grejen och PGA-touren, vad det här kommer att utmynna i. Det som såg så, om man säger, lovvärt och raka vägen framåt, så skulle ge oss kanske lite fastare mark under fötterna för vad tourerna skulle bli framåt. Nu har vi sett en annan utveckling och ännu fler frågetecken har kommit upp på bordet. Ja, vad kommer det här att innebära i slutänden? Den passar jag på och kommenterar nästan. Det är jättesvårt att sia.
Ja, samma här. Det är som att hoppa runt på isflak nu när vårsolen kommer. Man vet liksom inte vilket isflak som kommer finnas kvar om 2 timmar. Och det verkar som att man nästan hör det på spelare också.
Viktor Hovland till exempel, han fick frågan om världsranking inför Bay Hill i helgen.
Yeah, I mean, rankings are rankings. It's they're not objective truth. They're created to try to rank people the best they can, and obviously now when you have a huge chunk of really, really good players that are not getting any ranking points, it definitely devalues that ranking. So at the end of the day, I don't show up out here to try to improve my world ranking. I show up because I want to win this tournament, and that's it.
Och då känner jag så här när man hör Viktor, att det är lätt att inte bry sig om ranking om man inte behöver den.
Ja, det är klart. Om man känner sig trygg där uppe så kan man låta de andra tänka på sånt. Men med hans form just nu så är det klart att han är trygg något år till. Men han måste ju hitta tillbaka till där han var. För att ja, vi kan ta Viktor Hovland i ett annat avsnitt. Men ja,
Vi kan istället rikta in oss på att det här med världsranking är ju superintressant! När vi har en världstia i form av Ludvig Åberg.
Toppspelare
igen. Det är klart att det är jätteviktigt.
Mycket har ju spelat Ludde i händerna när det gäller hans framfart på världsrankingen, sett till i det läget han är. Så ny på toren, har egentligen inte så mycket poäng att förlora genom rankingsystemet ännu, så raskt marscherat och lite hjälp också genom att vissa har flyttat, ja, egentligen börjat jobba på LIV. Så det är en liten asterix på hela världsrankingen just nu, precis som vår vän Taylor Gooch var inne på här, att om Rory vinner Masters, ja, vad är det för fält liksom han spelar mot, som han blev ganska hånad för också.
Ludvig Åberg gjorde väldigt mycket bra i Orlando. Landade 25 till slut, eller vad var det?
Delad 25 plats. Topp 25.
Några lite för stora misstag mitt i allt. Hur tolkar vi och utvärderar vi Åberg?
Skakig vecka med hjärnan, måste man säga. Det funkar inte speciellt bra där. Där tappade han en hel del slag och även närspelet också. Men inspelen blir ju så att säga nyckeln till mycket där, det ena drar ner andra. Så där, och det såg man väl lite under Ryder Cup och så också, att i vissa situationer var han inte heller kompis med hjärnan där. Men jag tror ändå att det kommer att, ja, så att säga, det är väl inte något vi ska dra för stora växlar på så. Det fanns ändå en jag menar, du slutar 25 i det här fältet när du inte har din bästa vecka.
Ja, då är det en hög nivå ändå. Jag petar in ett svar från en av mina träffar med honom under förra året, i somras, då han relativt nyligen hade blivit proffs. Ja, det har han ju fortfarande rätt nyligen blivit. Men när han precis hade kommit ut. Och då sa han så här om vikten av att behålla det roliga runt golfen.
Jag tror så fort du ser det som ditt jobb, då känns det som att det blir lite tröligt. Och lite så här, jag ser mig själv som liksom, jag är en lyckligt lottad golfare. Och jag tycker det är jättekul att spela golf. Att man spelar golf som man är 15 år gammal och liksom har kul på banan och skrattar. Och det är så klyschigt egentligen, men det är lite så jag försöker se det och liksom, nej, men ha kul och skratta om du slår bra slag och liksom skratta bort de dåliga och lite sådana grejer.
Sen dess i somras har det hänt väldigt mycket mer. Ryder Cup, tourvinst, och det har blivit väldigt mycket allvar på ganska kort tid.
Ja, men vi fick ju chansen att ställa fråga till Hans Larsson, Ludvigs swingtränare, inför Bay Hill. Och då var han inne på det just där, för jag ställde frågan. Han slår ju driven bättre än vad han slår järnklubborna. borde det inte vara svårare att slå driven bra, för det är en längre klubba, mindre marginal och så vidare. Så ja, men Ludvig har alltid älskat att slå driver. Och det knyter ju an till det här med att det ska vara kul. Så att jag tror att han kanske tränar mer driver än han tränar järnklubborna relativt sett. Men någonstans är också det hans starkaste vapen. Så att jag skulle väl inte säga att man ska kanske vrida över mer fokus på att bli bättre med järnklubborna, utan bara låta processen ha sin gång. För slår man driven bra, då kan man slå sina järnklubbor bra. Det är jag helt övertygad om. Och får jag välja, så ser jag hellre att han är mycket bättre med driven än snittspelaren, än att han är mycket bättre med järnklubborna. För jag tror att det är det som kommer att göra en karriär långsiktig, och det är där man har den stora fördelen.
Mm. Hans Larsson har ju pratat och berättat att han valde att, eller de gemensamt valde att på college slå drive, även om hans tränare och coacher sa att han inte skulle göra det. Så det var en väg in och fortsätta på det. Men det måste vara roligt att slå järnfemmer också. Får hoppas att det blir det. Jag tänker bara att det inte får bli för mycket av den uppmärksamhet som han naturligtvis drar till sig. Att snaran och cirkeln runt honom dras åt lite så att syret inte finns kvar där inne och agentverksamheterna börjar trumma hårt runt honom.
Det är nog snarare tvärtom. De som det riskerar att utmynna i, skulle jag säga. Han är topp 10 i världen just nu, och med några starka tävlingar till så kan han vara inne topp 5, och då har du inte mycket tid över när du är på en tävling. Det blir väldigt många som vill ha en del av din uppmärksamhet på alla tänkbara sätt och vis.
En sak som är roligt, det är att de nu säger Ludvig Åberg, inte Åberg.
About hole high for Åberg. Åberg.
Watch this line.
Åberg for another birdie. Yeah, you bet.
Patience, attack at the right time.
Ludvig.
Ludvig coming off birdie.
Åberg coming off birdie at 6. Love how quick this guy plays.
Yeah, he plays golf the right way.
Ja, men de har ju fått träna nu i 9 månader. De har ju ställt frågan till Ludvig. Hur säger du ditt namn? De har ju ställt till hans tränare, till hans agent, till svensk media och så vidare. Så att de har ju fått någonstans bli skolade i att Åberg. Alltså, det är inte så lätt att säga som amerikan, men det är bättre än Åberg.
Men som kommentator så är det ju en yrkesstolthet att inte bara säga jazz, utan också Janne Watanonon.
Jazz Janne Watanonon. Den är en riktigt tungvrickare.
Okay.
Jag fick till det på igår på Adrien Dumont de Chassard också. Det var någon som smsade direkt. Bra uttal, sa man.
Repetera, Erik. Eller säg något om den femte majorn.
Aj, 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 aj. Jag tror vi ska prata om en riktigt kul tävling med ett riktigt, riktigt bra startfält. Men det finns 4 här majors. Och en av dem är inte The Players Championship.
Inte femte majorn då. The Players Championship kommande helg. Om ni tyckte att signaturtävlingarna hade 69 spelare i startfältet. Så nu kommer det till en riktig signaturtävling med det dubbla antalet spelare, lite drygt. Vad är det vi ser fram emot? Det är ju starten verkligen på våren.
Ja, det här drar ju, kan man säga, om det är lite slarviga, major-säsongen igång. Starkast startfältet man kan förvänta sig på PGA-touren. Fler Fedex Cup-poäng i den här än vad det är till vinnaren än vad det faktiskt var i signaturtävlingen. Det är 750. $25 miljoner i prispott. Så att det finns ju ingen anledning att komma till players och inte vara redo för att prestera bra. Men den här banan kommer ju kräva lite andra färdigheter, skulle jag säga, än Bay Hill. Det är de som slår allra längst. Där blir nästan driven urplockad ur handen på dem i ganska många tillfällen. Och då kommer också då sätta lite mer press på bra precision i järnklubborna.
Ja, det är nästan lite gamla skolans golf här och där, med att Pitta har lagt in lite dogleg-vinklar och då har en hel del roliga, om man säger, risk and reward-betonade utslag. Det är det som också, den här avslutningen, alltså på TPC Sawgrass, det är... Den är så, jag älskar den, just med par femman som kommer först, 16, 17 som man kan avfärda som ett gimmickhål om man vill, men det ligger så bra in i sträckningen där i det läget den kommer, och sen 18 tycker jag är en riktigt bra par fyra som de stänger med och som också mycket kan hända på. Där är det en stor del av behållningen att se det här fältet på just den banan, mycket högre grad än vad man kan säga om Bay Hill.
Ja, det är tv-mässig golf som stundar i helgen tillsammans med dig, Ville. Och vi lär väl ha saker att prata om nästa måndag i 18, 28 eller 38 eller 72 minuter. Eller jag vet inte vad vi landar på den här gången.
Då får du jobba klipp, hårt klipp, Ola.
Ska vi säga så? Premiären avslutad.
Det låter bra. Men Ville Schauman lovar att han gör sitt yttersta för att hitta en ännu bättre mic till nästa gång.
Det borde kunna gå.
Jag var riktigt hoppfull när du ringde mig där från Täby centrum och var på väg och inhandla den här micken och allting. Jag trodde att det till 99% var löst, men ja, det är lite som golfen där man...
Väl, men jag har teknologiska utmaningar i allt. Alltså, jag köpte en ny bergvärmepump för 120 000. Den funkar ju såklart inte.
Du har virus i fingrarna.
Precis så är det.
Då önskar vi alla lycka till under veckan på alla olika plan. Så håller vi löst och slår hårt i början på nästa vecka igen. 18 minuter podd med Svensk Golf.